Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Välkomna till årets första avsnitt av HIF-podden. Vi är lite innan HIF har dragit igång sin försäsong. Det kommer att ske på måndag med fystester och så första fotbollsträningen på onsdag. Men vi är här torsdagen innan. Vi har börjat skala upp HIF-bevakningen som ni ser inför den allsvenska comebacken. Marianne Svab, Sebastian Rönnström, Mattias Hjelm. Vi tre ska diskutera, ja, till exempel försäsongsschemat. Spelarna som har kommit in här nu, mittfältspositionerna med mera. Låter det som en duglig meny, herrar Svab och Rönnström?
Nej, det är mest tråkigt att vi inte kan träffas nu igen, för nu sitter vi på varsitt håll här och poddar.
Ja, vi får vara lite försiktiga emellanåt med den här trista pandemin. Men ni får ha överseende med om ljudkvaliteten inte är 100-procentig som den kan vara när vi är i vår poddstudio.
Men menyn ser bra ut och på stora plussidan är ju faktiskt att vi får prata om allsvenskan i år.
Verkligen. Nu är det inte så mycket Domnarvsvallen eller Grimsta IP eller vad heter de mer? Skytteholms IP och så vidare. Nu är det Eleda stadion, Olympia självklart då, men Tele2 och Friends Arena och allt vad de heter.
Man hade gjort det eftersom det ingår i arbetet, men det hade varit ganska svårt att motivera sig utifrån det jag hör dig, Mattias, prata om. Jag måste erkänna att det är lite lättare att kliva upp på hästen när man vet vad som väntar.
Det är motivationsfaktor då, Sebbe.
Skövde är väl mysigt?
Nej.
Nej, det är klart, nej. Att alla i och kring HIF ser det här allsvenska avancemanget som något väldigt glädjande. Och att HIF är tillbaka där de hör hemma, så är det ju. Sen har ju klubben såklart och laget stora utmaningar framför sig som vi kommer att prata mycket om här under försäsongen, men det ska ju bli väldigt spännande att följa här och kul att se HIF återmäta sig med de stora drakarna i Sverige.
Och framförallt nu så kanske vi är nyfikna på vilka det blir i premiären, hemmapremiären, men sen det får vi vänta med, för att jag var i kontakt med förbundet senast i dag, och då är vi spelar in det där på torsdag. Och där är inte spelordningen satt än riktigt, och det är på grund av, som jag fick förklara, det att den svenska säsongen tog slut först i Lucian, och då var ju HIF i Halmstad och säkrade allsvenska avancemang. Men de jobbar med detta på förbundet och förhoppningsvis så skulle det bli klart här nu i januari, sa de.
Vi kan väl utesluta en motståndare i alla fall i premiären, och det är Malmö FF. Derbyn brukar sällan ligga i första omgången.
Ja, den ska vi nog hjälpa. Den håller de nog på, så att fast ja, varför inte egentligen? Det hade varit en rätt kul premiär under alla omständigheter.
Ja, det kan man säga. Men ja, en inte allt för vågad gissning är att det inte kommer att vara så. Så att det finns, vad blir det? Ett antal andra lag att välja på där.
Minns ni förra premiären när HIF fick upp?
IFK Norrköping, va?
Norrköping hemma 3-1 på Olympia.
Stor fest. Rasmus Jönsson i praktslag.
Ja, visst.
Höll stor show.
Det är väl något liknande de hoppas på nu såklart, HIF. Men en fråga
men, till Melba-premiären var kanske inte så rolig året därpå.
Nej, senaste säsongen de var i Allsvenskan, ja. HIF var ju en riktigt mörk historia, inte minst starten där 0-3 hemma mot Varberg, åkte på en 4-0 förlust borta mot Kalmar, inte ett enda mål offensivt på de fem första matcherna, och det där släpade ju med sen hela säsongen.
Och så ingen publik.
Nej, så vi kanske ska bara stanna där och låta den säsongen vara kvar i papperskorgen nu när det faktiskt är helt nya förutsättningar. Precis. Och helt nytt år. Inte gräva i den gamla skiten helt enkelt.
Och som sagt var nu, ja, jag kan inte säga för mycket kanske, men eftersom det är utomhus och så kommer vi få publik på matcherna i Allsvenskan också. Fotbollen får ju ha det till skillnad mot inomhussporterna.
Det bör ju bli så. Men en fråga till er två. Är ni sugna på att podda igen då? Vi har ju haft uppehåll ett bra tag och det har ju hänt en del sen vi poddade senast.
Ja, men det är ju ful rulle med silly season, även om det har varit jämfört med många andra klubbar så har HIF suttit lite lugnare i båten med presentationer av spelare in och ut. Det är kul att vara igång igen här med podden och få snacka lite fotboll igen efter de här veckorna när man har varit på jul- och nyårsledighet.
Och åkt skridskor.
Ja, jag kan ju inte ens åka skridskor. Det är ganska pinsamt faktiskt.
Ja, det är det faktiskt.
23, snart 23 år gammal och kan inte åka skridskor. Men ja, jag erkänner.
Du kan hantera en fotboll i alla fall. Och fotboll är lite mer i fokus i den här podden.
Ja, det är tur det.
Men du nämnde silly season här. Ska vi då bara någonstans faktiskt redogöra för vilka spelare som har kommit in? Är inte det vettigt? Ja, Ali Suljic var ju klar sedan tidigare. Benjamin Aqua har blivit klar definitivt nu då man har köpt, HIF har köpt loss honom. Och vad har vi mer? Nils Arvidsson återvänder och sen då Zumar Al-Majed från OIS.
Ja, han var bossman egentligen. Alltså, han var ju kontraktet med Landskrona gick ut. Ju.
Ja, jo, sant. Så att det kanske inte är helt rätt att värva. Ja, men han kom i alla fall från Landskrona Boys senast. En värvning därifrån även om han var fri att gå var han ville. Sammanfattar det korrekt där?
Ja, det är ju spännande nyförvarv. Alltså man stannar där vid Zumar Al-Majed så tisslades och tasslades det ju kring det egentligen hela hösten. Det är ju en känslig övergång såklart. Den flytten från Boys till HIF och likaledes på andra hållet ju såklart. Det möts ju av reaktioner så har det varit även i det här fallet. Nu har jag inte full koll på hur det ser ut på olika supporterforum och så här där det oftast kan vädras åsikter. Men det är ju klart att det är en känslig flytt och att det är någonting som man givetvis förväntade sig när det väl blev officiellt att det skulle reageras från olika håll och kanter.
Oavsett vad olika delar av supporterskaror runt om i Skåne har sina sympatier så kan vi konstatera en sak. För Zumar Al-Majed så är det ett steg upp i karriären. För nu är han på allsvensk nivå och ska testa sin kapacitet bland de bästa i Sverige.
Då gäller det också att, och det kommer de ju få med, det är ju fortfarande så att en av de bättre värvningar som HIF gjort under senaste säsongerna är det medicinska teamet nu. Och där kommer de ju se till att få honom i det skicket så att de kan få ut den effekten och honom över förhoppningsvis 30 omgångar som Al-Majed. För det var ju faktiskt så att den sista säsongen i Boys blev ju väldigt upphackad för honom i Superettan. Och det där är ju rätt så vanligt kanske också bland spelare som kanske inte blommar senare under karriären. och som har spelat rätt högt upp i åldrarna i lägre divisioner, kanske inte haft den här, om jag säger sån här fysiska planen, och kanske inte riktigt liksom vetat hur man ska få upp den här fysen för att spela på allra högsta nivå. Det finns varken kunskap i de klubbarna, i de lägre klubbarna som har spelat på lägre nivå, eller ja, eller så har man kanske liksom inte brytt sig själv så mycket utan man lever på sin talang. Nu kommer man upp och då krävs det en annan sorts fysisk status och plan för spelarna, och där tror jag att de kommer få börja med just nu när säsongen, försäsongen startar, kommer handla mycket om som han har gett att få honom i skick att spela en lång och, ska veta, en tuff säsong. Allsvenskan är fysiskt sett väldigt krävande om man jämför med faktiskt många andra ligor, även ligor som är kanske högre rankade, så är Allsvenskan väldigt tuff.
När HIF fått honom i det här toppskicket fysiskt, jag säger när och inte om, för det, för så är det, man värvar inte spelare med ett om, såklart, utan med ett när. Mm. Låt mig få problematisera det här lite större, inte kritiskt utan problematisera hela bilden. Zoman Almadjed kommer från Boys då med ett 4-3-3-spel in till ett HIF som har praktiserat lite olika spelsystem under 2021 i Superettan. Nu ska man upp då i Allsvenskan, och frågan är, vad kommer Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström hitta på här? Kommer man att fortsätta med samma varianter? Vad innebär det för Zoman Almadjed? Zoman Almadjed, hur skiljer sig han sig, eller är han likadan som Rasmus Jönsson? Brandur Hendriksson, har vi sett mer offensivt än en defensivt balanserad? Viktor Lundberg har väl varit i någon, i början på säsongen i fjol, väl om inte jag minns fel, i någon slags nummer 10-roll ibland. Adam Kajed har gått in ibland i mitten och var en genombrottsspelare förra säsongen. Missar jag någon i den här, hela den här infält, in i mittfälts slash offensiv mittfälts skaran nu? Eller förstår ni min fundering, eller mina funderingar här?
Benjamin Aksjö finns väl också som ett alternativ, och sen så letar ju HIF efter en mittfältare till, har ju Andreas Granqvist varit öppen med, men som du är inne på så finns det ju en hel del som konkurrerar om platserna, och det ska ju bli intressant att se hur HIF ställer upp sitt mittfält, alltså vilken formation man väljer, för här är jag ganska övertygad om att HIF som kommer att slå ur underläge i många allsvenska matcher. Ska komma ihåg att HIF förra säsongen faktiskt inte imponerade särskilt mycket överhuvudtaget i Superettan, utan att många insatser var väldigt bleka. Då tror jag det är av yttersta vikt att man får ett system som sitter på plats tidigt under den här säsongen.
Hur ser ni på skillnaderna i egenskaperna hos de här anfallarna, nu är jag ute och snurrar, ringrostig, mittfältarna såklart, mittfältarna. Skillnader i egenskaper, vilka ligger mer i teoretiska resonemanget defensivt och mer, och vilka mer offensivt?
Om vi ska titta lite grann, och det finns ju också någon, det finns faktiskt en grupp till med mittfältare, och det är de här tvåvägs mittfältarna, och där skulle jag nog placera Zoman till att börja med. Från början när han kom fram ju, så var han ju en mer framåtlutad, mer offensiv mittfältare, men i Boys så blev han ju faktiskt efterhand lite mer allround mittfältare, blev bättre defensiv också, och där tror jag faktiskt att HIF, att han är tänkt att användas i HIF. Jag kan inte tänka mig att om man ser honom som en åtta till exempel, utan det är nog att han konkurrerar om sexrollen där framför mittbackarna. Och sen så får vi se vad den där mittfältaren som Sebastian pratar om, som Andreas ska ta in, om det är bara en bollvinnande, en sköld, renodlad sköld till mittbackarna. Det får vi se. Men de har ju sagt samtidigt också att de söker ju lite grann mer av ett tvåvägsspelare, och att karaktärspelare är svåra att få tag i idag. Och de som finns är ju också dyra, eftersom de har en viss erfarenhet. Så det är möjligt att HF har tänkt om här lite grann. Så jag ser honom nog mer som en tvåvägsmittfältare, Zuma, just Zuma. Och sen har du då de övriga, Aqua är ju lite grann, han kan spela både på en kant och en mer, han ska inte vara en balanserande mittfältare, det ska inte Rasmus Jönsson heller. Brando Henriksson är ju mer så fall lik Zuma, att de vill ha mycket boll, ha fina fötter och så vidare.
Men har inte Rasmus Jönsson haft mycket av en liknande Zuma Almadjed-roll under andra hälften av Superettan, där Rasmus då fick ta en mer defensivt ansvar, var en slags länk mellan försvar och anfall? Eller är ute i tassemarkarna här nu och svävar i någon slags dunkel?
Alltså, ja, det, alltså han fick ju... Nej, det var inte så jag menar. Han fick ju en mer tillbakadragen mittfältsroll. HIF testade ju tidigt där på säsongen de första 10 matcherna med att starta med Kreida och Brando Henriksson som två mer defensiva inomhittfältare, där Kreida hade det mer defensiva ansvaret. Kreida imponerar ju inte i den rollen då. Det gjorde han för övrigt i kvalet mot Halmstad, men det är ju en annan historia. När han då inte höll måttet, eller vad man ska säga, så testar man ju en annan kombination då med Brando Henriksson och Rasmus Jönsson, som till en början funkade bra och HIF blev ett mer bollförande lag. Sen ju längre säsongen led, desto större brister blottades på det centrala mittfältet, framförallt defensivt då. Många lag spelar igenom ganska enkelt där centralt i plan, så den här varvningen av Zuma Almadjed är ju ett svar på att man dels behöver fler alternativ på mittfältet än vad man hade, för det var inte mycket att välja på, plus att man då behöver någon mer defensiv stöttepelare på det centrala mittfältet, för att en kombination av Rasmus och Brando där, det funkar helt enkelt liksom inte på allsvensk nivå med ett så framåtlutat mittfält där det blir sådana hål bakåt.
Men betyder det att man skulle kunna se Zuma Almadjed i den här rollen du beskriver nu, Sebbe, och sen kanske ha puttat upp Rasmus Jönsson lite mer igen till den position han har lärt oss alla att det är där han är som mest hemma, helt enkelt, en offensivt lutad mittfältsroll?
Alltså, det är mycket möjligt. Jag ser nu har man ju det här defensiv, eller Zuma är inte enbart defensiv. Det är ju ingen Vladislav Kreida i den bemärkelsen så, men han, jag utgår från att han kommer ha den mest defensiva rollen av de som är på mittfältet. Sen beror det ju på vilket spelsystem HIF använder, hur man, och om nu man ser Rasmus Jönsson som ett startspelare. Jag är inte helt övertygad om det, men tanke på alla de andra namnen du drog ut där innan. Men spelar man 4-4-2 så har man ju Anthony van den Hurk ihop med Karjalainen eller Asad Alamlavi, eller om man kanske plockar in något annat offensivt hot. Men Rasmus Jönsson funkar ju i en, eller man testar honom, men det gick så där förra säsongen. Men han är ju i grunden en tia och skulle kunna funka i ett 4-2-3-1. Man kan också på ett 4-3-3 mittfält ha honom som en lite mer framåtlutad. Så absolut tror jag nog att ser man honom som en startspelare, så ser man honom i en mer framskjuten roll. Sen att han ska ligga så pass högt upp att han är närmare en anfallare, det vet jag kanske inte. Men jag ser ju honom nu när man har fått in den här mer tryggheten i Zuma Almadjed, så ser jag ju att det kanske frigör lite ytor för Rasmus Jönsson framåt. Det är en tanke jag har.
Ja, men jag återkommer lite grann till den här premiären mot Norrköping när HIF senast tog steget upp. Och det var ju så att där var man ju tvungen att, där visste man att man inte skulle bli det bollförande laget som man var 2018 i Superettan som man vann då. Och det visade sig också liksom att när Norrköping kom då till den här premiären, det var ju Norrköping, nu var HIF väldigt bra i den matchen också, hade en hel del boll och var delvis bollförande lag under matchen, men de målen de gjorde, det var ju de här omställningarna i grafsytorna. HIF var en boll och kunde ställa om med Rasmus Jönsson som då var inblandad, som fick då ytor och kunde flyta lite fritt och så. Och det är ju någonting kanske, det som vi säger, vi vet ju inte ens riktigt hur HIF tänker, hur de tänker spela, ställa upp. Förmodar att de inte, där är också en grej, Jörgen Lennartssons fotboll kanske passar bättre i allsvenskan, tänker jag, än den passade i Superettan med det här. Det kanske är den här att organisera, hålla ihop med lagdelarna och sen kanske gå lite mer på kontring. Jag säger fortfarande kontring, jag kommer inte säga omställning. Och där kanske det är då Rasmus är perfekt att ha. Men det som ni också är inne på, han kanske blir den här supersub på äldre dag.
Jag ska säga
på vilken fotboll HIF väljer. Men jag kan inte tänka mig att de det vore naivt att tro att de ska resonera i samma termer som den gångna säsongen, att vi ska bli ett starkt bollförande och possessionlag och så. Ja, det tror jag. Det vore lite grann snudd på självmord.
Starka ord. Jag ska bara starka ord där.
Nej, men det var en metafor. Det var att skjuta sig själv i foten.
Det gör ganska ont det också.
Ja, det gör ju det.
Vi fattar. Jag ska säga det till er att det kommer att komma en text till er med just Rasmus Jönsson här inom kort. Jag har pratat med honom och resonerat lite grann kring just roller, vad han kan tänka spela, och förra säsongen som var annorlunda för honom utifrån det perspektivet. Jag ska inte avslöja för mycket för då blir det ingenting för er att läsa, men han hade ju en överbelastningsskada mot slutet av säsongen. Han missade de tre sista matcherna i serien, så kom han tillbaka till kvalet, gjorde två inhopp där. Men han hade problem med en kropp som var lite sliten där på sen hösten, som kan förklara att en del av hans, jag ska inte säga problematik, men han hade ju en annan roll också, så att man kanske ska förstå det i ett större sammanhang när man tittar på Rasmus Jönsson, att ja, men Rasmus var inte som Rasmus var för 10 år sedan. Nej, det stämmer. Han var 10 år yngre då och han spelade på ett annat sätt. Men det finns en del tankar där som Rasmus har och som kanske ger en större förståelse för Rasmus Jönssons förra säsong, om jag uttrycker det så. Och vart vill jag komma med det här nu då? Jag ska ju försöka koppla tillbaka till vårt resonemang om mittfältarna. Vi har ju pratat nu om Somar Almadjed och Rasmus Jönsson. Och Krejda är ju inte kvar. Viktor Lundberg då, Adam Kajed. Ni har nämnt Benjamin Aqua här då. Jag tänkte på honom först som en kantspelare, men det är helt sant. Han kan ju spela in i mittfältet också då. Men Adam Kajed och Viktor Lundberg då? De finns väl också med i den här leken, eller?
Absolut, och det är det jag menar. Det är rätt många namn. Jag tycker de är rätt bra klädda HIF på mittfältet, med mittfältare med många olika egenskaper. Men i dagsläget kan jag ju bara se en som är given, och det är ju Wilhelm Löper. Om jag säger så på det. Det är, för mig är nog den enda. Sen är det nog öppet om platserna och tävla om platserna under försäsongen här. Som sagt, Löper, fjolårets bästa HIF-are.
Och kvar i HIF,
som det ser ut. Är ju för mig den enda som jag hade skrivit ner, om jag hade skrivit ner en elva idag, är väl det är i stort sett det enda namnet tillsammans med Hurk kanske och Anders Lindegård då. De tre namnen som jag hade kanske, och Sulic kanske, som jag hade skrivit ner som givna. 3-4 namn där. Och då är Wilhelm Löper den. Sen är det nog som sagt var, om så jag ska köra ett fyrmanna mittfält eller femman. Sen är det nog öppet.
Men Löper kommer alltid att vara ute till höger, så mycket kan vi konstatera.
Så kan vi säga.
Ja, så. Som du säger då, man, jag tror mycket hänger ju på vilken formation man kör. Om man väljer 4-4-2, 4-2-3-1 eller 4-3-3. För där är ju vissa spelare som passar bättre i roller beroende på de olika systemen. Ska dock bli intressant att se var spelare som Adam Kajed, Benjamin Aqua, Dennis Olsson.
Dennis Olsson, självklart.
Tre unga spelare. Vilken nivå håller de i allsvenskan? Jag tycker ju det fanns bra tendenser på alla tre förra säsongen i Superettan. De blandade och gav lite så, vilket är naturligt. Men det ska bli kul att se hur de tar sig an den allsvenska utmaningen. För nu blir det ett steg upp. Och just jag ser väl, oavsett formation, så är väl kanske vänster kanten den som känns mest öppen, eller vad man ska säga, där det finns alla de tre som jag nämnde konkurrerar i där, och de har lite olika egenskaper.
Och där är Sebe, du har väl lite koll på, där verkar vara någon ny som de ska testa, är det på vänsterkanten, vänster mittfält, eller är det central mittfältare, eller en...
Han sägs vara ytter, den här spelaren, ska vi se vad han heter, Josef Amoako. Fotboll Skåne har skrivit att HIF är intresserat.
Från en sida från fotbollssida i Göne.
Ja, precis. Fotboll Skåne har skrivit här att HIF är intresserat av honom, och sen vad som verkar vara en radiokanal i Ghana har skrivit att han ska provträna med HIF i 4 veckor, och därefter finns, ska man väl utvärdera helt enkelt. 18-årig ytter då från Ghana som har ett kontrakt med en klubb där i högsta ligan. Vi vet inte själva hur det ligger till i det här fallet, men det ryktas i alla fall om en ytterligare en ghanansk spelare som...
Samma agent som Benjamin Aqua.
Ja, precis. Samma
som ska förmedlare eller agent eller vad vi ska kalla det.
En till i alla fall som ska bekanta sig med klubben, vad det verkar.
Jag tänkte på Dennis, bara flika in lite grann här med Dennis. Mycket beror ju också, HF säger att de letar efter en vänsterback. Jag såg klar potential att i den sista kvalmatchen mot Halmstad, när Dennis Olsson serverade fram faktiskt i 2-1 målet med Anthony, då hoppade han in och i en slags mer som en wingback faktiskt. Det kanske kan vara en lösning som HF istället för att ta in en vänsterback, kanske man kan lägga de få slantarna man har på ett annat ställe i truppen och kanske utveckla Dennis Olsson till att bli den här moderna wingbacken som många lag söker efter och försöker utveckla idag. Jag tyckte det här har många spännande. Sen ska han lära sig kanske lite mer vissa bitar, defensiva bitar, men det har de kanske på tid på sig nu.
När ni är inne på olika spelsystem, eller vad det är, och nämnde 4-4-2, 4-2-3-1, vad sa du med 4-3-3-3, det skulle inte kunna bli aktuellt med 3-5-2?
Nej, absolut inte. Det.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangen, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Tror inte. Det skulle vara för Jörgen Lennartsson att gå emot sina egna principer. Det har jag. Ja, det hade varit kittlande att se. Jag kanske har helt fel, jag vet inte. Men jag har...
Jag är väldigt säker.
Ja, men nej, det kan jag inte se framför mig. Det ser jag inte framför mig. Men visst, jag vet inte vad Jörgen Lennartsson sitter och funderar på just nu. Så jag kan ju inte lova det. Det vore ju konstigt.
Ja, du då, Marian. Du som har följt Jörgen Lennartsson väldigt många år och även om han har sin fotbollsfilosofi klar, så söker väl alla tränare någon slags förnyelse hos sig själva också. Ser du också det som i princip uteslutet? Nej, en sån tanke?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag utesluter ingenting beroende på att de måste ju för att nej, men av det enkla skälet är att de inte har samtliga pusselbitar på plats i det här truppbygget. Det är ändå trots allt två ganska väsentliga bitar som ska in, då en mittfältare till sig och eventuellt en vänsterback. Och får man då inte tag på en duglig vänsterback till en rimlig peng, eller vad den här profilen man söker på vänsterbacken, för där är det också en tvåvägsspelare. Så. Men som sagt, då har man kanske en redan i truppen. Det kittlar definitivt tanken på att skola om Dennis Olsson. Han har ju alla de bitarna, löpstyrkan, bra bollkontroll, har en bra fot. Det såg vi liksom på inlägget till 2-1 målet som var i princip det som skickade upp HIF i allsvenskan. Han har väldigt många spännande egenskaper där han kan komma fram. Men det är som sagt var, på den här nivån så är det också att det kan bli lätt om man använder honom som en wingback att det blir hål bakom. Så det är det, alltså det, jag utesluter ingenting i nuläget bara hur tänket är.
Det kittlar mig också, din tanke där, Marian. Sen hur långt det är ifrån verklighetens resonemang vi är nu, det är precis. En annan femma, men vi ska konstatera det också när du pratar om att som söker en vänsterback, så har alltså Bödvarsson också lämnat, som ju var den konstante vänsterbacken under 2021. Nu sitter Sebbe och viftar med fingret, vilket betyder att han måste in i det här.
Nej, alltså det var egentligen bara att jag också håller med om att det är en kittlande tanke med Dennis Olsson som vänsterback. Nu tror jag väl, alltså det är en riskabel såklart om man skulle liksom satsa på honom här när man har gått upp i allsvenskan, men jag vill gärna se honom i den positionen i någon träningsmatch, för det hade jag tyckt var roligt att se var han står i den positionen.
Där är vi alla tre överens. Då är det bara att Jörgen, ni skickar en länk till Jörgen Lennartsson och så lyssnar han in vårt samtal, och så får vi se Dennis Olsson i en träningsmatch som vänsterback. Ja, eller inte. Men hur som helst.
Vi har ju tidigare, jag sa inför förra säsongen när de signar honom, att det kan nog bli en bra peng över den dagen när HIF säljer honom. Han skrev ett långt kontrakt, jag tror han skrev ett 4-årskontrakt. Och det är nog dags att börja förädla det. Han har väldigt mycket fotboll i sig. Sen hade han ju också samma problematik kanske som det vi pratade om innan. Spelare från lägre division kommer upp. Det är en annan träningsdos. Det har man kanske inte fysiken med sig från tidigare klubb som på lägre nivå, och så blir det då liksom en massa småskräp man åker på. Och en ordentlig försäsong till här på honom och där han får vara frisk och så är jag väldigt förtjust i den spelaren, måste jag säga. Jag brukar inte ta till så stora ord, men jag tycker jag ser där finns det jag brukar kalla för en X-faktor i. Han har alla de här engelska verktygen i verktygslådan som gör att han kan rätt skött, rätt slipad, så är det en oslipad diamant fortfarande.
Och ni som nu lyssnar på det här avsnittet, vi vill också bara säga det att ja, vi är medvetna om att HIF är nykomling. När vi pratar om här nu så kan det låta som att alla lösningar, här har vi det, så här når HIF upp mot toppen igen. Ja, det är en nivåskillnad nu, det är en nivåhöjning. Så
ja, gud ja.
Det är verkligen inte något som är självklart att vara lyckade lösningar, utan det här är våra spekulationer och vi vet om att det kommer att vara tufft för HIF.
Och vi vet också om att det kommer förmodligen inte komma in de här. Jag vet, om ni minns vad Per Hansson sa, vad det var podd innan, att gå HIF upp med den truppen man har, så behövs det nog in 6 spelare i alla fall. Det lär det ju inte bli.
Som det ser ut nu i alla fall.
Som det ser ut nu, ja. Och då är det ju den här truppen till stora delar. Kanske 2, kanske 3 spelare till in. Varav den ene då, den här, en kille, ung kille från Ghana som vi inte vet någonting om.
Om han nu ska in då.
Om han nu ska in, ja. Så det är inte de spelarna, det blir ju inte på den här hyllan som man kanske på den översta hyllan, om jag säger så, va?
Helt klart är det så också, för jag vill koppla tillbaka till någonting som du sa, Sebbe, att vi ska ju verkligen ha med oss det, att det var en tuff superettan-säsong för HIF, och man kom till det där kvalet på en hårsmån. Det var flera lag som länge var med i racet om kvalplatsen. Och så blev det ju en väldigt omdiskuterad straff som HIF fick med sig, som Van den Hurk satte och som gjorde att HIF faktiskt tog sig till kvalet överhuvudtaget, som sen ledde till avancemang. Så HIF var ju inte ett överlägset superettanlag som nu ska ta sig upp då och spela allsvenskan med en trupp som till stora delar är sig lik. Så det är ju definitivt så att de som redan är i truppen och är kvar i truppen, de allra flesta måste ju höja sig om det ska bli en kul säsong i allsvenskan. Tveklöst. Men okej, jag fortsätter babbla här.
Vi kan väl är vi klara med mittfältet?
Ja, jag tänkte just det, att vi kanske ska nämna någonting om att en av de som faktiskt kommer in helt utifrån här nu, det är Ali Suljic då, mittbacken från Brommapojkarna, som ju spetsar konkurrensen där en hel del. Plus att Jakob Folkeling Persson lär komma tillbaka ju från sin korsbandsskada. Så där finns det ju också ytterligare en mittbackskonkurrent. Ja, för övrigt skulle det kunna vara en mittfältskonkurrent också.
Ja, Viktor Göransson ska väl också in.
Viktor Göransson också, ja, precis. Så han kanske har en lite längre väg tillbaka efter ett väldigt jobbigt fjolår.
Ja, nej, alltså Ali Suljic ser jag som en av HIFs mer spännande värvningar de senaste åren. Det är en spelare som har gjort det väldigt bra i ettan. Många klubbar har ju lyckats bra när man plockat den typen av spelare. Han har en speciell bakgrund också som ungdomsproffs i Chelsea och haft en framstående roll i flera ungdomslandslag. Så det är ju en... Ja, men jag tycker det ska bli kul att se Ali Suljic i HIF och vad han kan bidra med. Jag ser ju honom på förhand, eller antar att HIF ser honom som första valet i backlinjen, och sen så blev det upp till kamp mellan de andra, Charlie Weberg, Ravid Zucker, Kasper Widell också, så
Fölkerling,
men det dröjer väl ett antal månader innan han är med i leken. Men Ali Suljic sägs ju, han har blivit utsett till ettans bästa mittback och sägs också ha ledaregenskap och vara en karaktärspelare, så det är någonting HIF behöver, och det är någonting som jag tror kan bli väldigt bra på förhand i alla fall.
Och det kanske gör att jag är inte så säker på det förresten. Jörgen Lennartsson tog ju faktiskt in Soka från högerbacken till mittbacken, där Soka ju blev mer stabil än vad han hade varit på högerbacken i allsvenskan året innan. Så även om det diskuteras med Soka som alternativ på högerbacken där med Andreas Landgren, så jag är inte helt säker på att Jörgen Lennartsson ser det så. Jag tycker man har kunnat se att Jörgen Lennartsson gärna spelade med Soka så mycket han bara kunde. Nu i och för sig gick ju Kasper Widell in där mot slutet, så det är möjligt att Jörgen Lennartsson ser så. Nu svänger lite själv i min egen mening här, men det är möjligt att han ser Widell där och som konkurrent, och att Soka då får försöka ta sig an konkurrensen på högerbackspositionen igen. Men jag är inte säker på det.
Det är ju många positioner där, även om vissa alltså spelare nivån i allsvenskan, alltså lite frågetecken på förhand, så är det ju ändå många positioner där det finns konkurrens och där det är spelare som slåss om platserna, och det är ju en fördel såklart när man kommer upp en nivå, att och alla måste höja sig, att då så finns någonting att höja sig för, alltså att få speltid.
Och en position där det verkligen är fortsatt konkurrens och ännu mer igen är ju denna berömda målvaktssituationen i HIF. För nu återvänder ju Nils Arvidsson igen efter att ha varit iväg en sväng utomlands i Italien och har förlängt avtal med HIF. Nu står ju då HIF där med Anders Lindegård, Kalle Joelsson som ju också förlängde med HIF, Alexander Nilsson, Nils Arvidsson. Och jag får det här till 4 stycken. Och i min värld så är det en målvakt som står och en som sitter på bänken. Och oftast brukar den som står vara ett första val dessutom. Så hur har man tänkt sig det här, undrar jag.
Är vi säkra på att Anders Lindegård blir kvar?
Tills något annat är förmedlat får man väl ändå resonera utifrån de termerna.
Ja. Nej, jag tänker bara på att hans kontrakt går ut. Han har varit en del skadad. Det var ju Kalle som stod i kvalet bland annat. Och då är frågan, han har väl vissa åtaganden redan nu in i Danmark. Hur spelar han 30 matcher? Det är också någonting som HIF får ta beslut om. Och där har man ju som tur är en av Sveriges absolut bästa målvaktstränare, Sven Andersson. Om han ser att Kalle till exempel ska fortsätta, var det, ja, men då har man 3 målvakter och så. Men jag såg att Granen också sa att det kan bli aktuellt med utlåning och sånt. Det är väldigt oklar hela målvaktsfrågan. Inte på det sättet att man står dåligt klädd dock.
Nej, verkligen
men,
inte.
Verkligen
man
inte,
är överklädd men, där, men det är som att gå i vinterkläder på sommaren.
Det hänger nog lite grann på beskedet här, tror jag också, från Anders Lindegård. Hur han har tänkt sig och hur hans kropp svarar på fortsatt träning, hård träning.
Alltså, har vi fått några som helst sådana indikationer?
Nej, jag tänker bara skit och det får man väl i podden. Nej, men alltså det har ju varit. Jag menar, alltså har han, när var det Anders Lindegård senast spelade 30 tuffa matcher, seriematcher i sträck?
Han spelar ju ändå mycket fram till den här skadan inför kvalet, men då hade han också haft problem länge under hösten och nu opererades ju han, det var väl före jul tror jag som han opererade knät här, och det dröjer nog någon månad innan han är tillbaka i full träning. Och var han då står, sett till kontrakt, sett till sin skada, det
och konkurrensen.
Och konkurrensen, plus att du har Kalle Joelsson, vad jag i och för sig är skadad för hela förra året, så får man ju utgå ifrån att han är tillbaka på allvar igen. Alexander Nilsson har haft sina problem. Nils Arvidsson är ju definitivt prövad, även om jag tror att, eller HIF uppenbarligen tror väldigt mycket på honom. Så som du säger, Marianne, så tror jag ju mycket hänger på Anders Lindegård. Alltså, vad händer med honom? Vad händer med honom? Hur redo är han efter sin skada och blir han kvar liksom? En utlåning snackade Granen om, då är det väl, antar jag, Alex Nilsson och Nils Arvidsson som är aktuella för det. Det är ju inte Lindegård givetvis, men sen ser jag också frågetecken liksom, eller folk som lyfter frågetecken kring om Kalle Joelsson håller för att vara första målvakt i Allsvenskan. Många är skeptiska till det. Jag är inte själv så pass skeptisk. Jag tror inte liksom att HIF står och faller med Kalle Joelsson som målvakt eller en målvaktsuppsättning utan Anders Lindegård. Där är jag nog mer trygg i att HIF reder ut det. Jag ser svagheter i andra lagdelar före målvakterna där faktiskt.
Jag ser inte heller, alltså Kalle Joelsson innan hans skador visade ju att han var en högst kompetent målvakt på hög nivå. Och när det gäller Anders Lindegård, så länge inte vi har hört någonting om det, så utgår jag från att han kommer att finnas med i HIF. Om det nu är så, Maren, att han inte kan stå 30 matcher, låt säga att han skulle stå 15 då, bara för att säga någonting som är hälften, ja men då är ju han en av de 4 i målvaktskonstellationen, och då är ju 4 målvakter för många, oavsett om han spelar 15 eller 10 eller 20 eller 25 eller 30 matcher. Så alternativet att de inte skulle vara för många, det är ju i min värld någonstans att Anders Lindegård skulle lägga av här och nu, och det har inte jag hört någonting om i alla fall.
Nej, men det
nej, men det var ju inte min poäng heller riktigt, alltså, utan för mig är en 100% i Anders Lindegård självklar första val. Det säger jag ingenting om, men det är finns ju liksom vissa tecken på, som ni säger själva, han ska tillbaka här nu, han ska komma upp i en standard, i en allsvensk standard. Och i så fall är det ju också, och det är, hans kontrakt går ut. Jag tror att HIF ska nog vara glada att de har en sån målvaktstränare som Sven Andersson, som också kommer ha antagligen rätt mycket att säga till om i det här läget när han ser utvecklingen och är duktig på att utveckla målvakter. De har Sven Andersson att luta sig mot, tränarstab, övriga tränarstaben där, eller Jörgen Lennartsson då givetvis. Så att det blir en spännande försäsong här också vad det gäller den positionen, och se hur det hela utvecklas.
Och apropå Alexander Nilsson då, om det nu skulle vara som ni spekulerar i här att han kanske blir föremål för utlåning, ja, då kan ju den klubben som lånar in honom skatta sig lycklig, för Alexander Nilsson visade ju att han höll på allsvensk nivå senast när Anders Lindegård var skadad. Alexander Nilsson var ju bra i allsvenskan, så blir han utlånad. Ja, grattis till den klubben som han kommer att stå i då, som jag ser det.
Det känns som det kommer att bli en väldigt spännande försäsong på många sätt här. Och se lite vägvalen HIF tar, formationen, mittfältskampen, vänster mittfältskampen, vänsterback, vad man plockar in där och hur man gör med målvakterna. Så det är ju, även om truppen i stort sett kanske är på plats, bara någon enstaka pusselbit saknas, så finns det ju mycket att följa upp här under försäsongen.
Men ska det inte in någon mer forward? Vi har inte berört det här. Anthony van den Hurk är kvar. Det har ju varit rykten kring honom egentligen i flera år.
Och han kontrakt går ut också.
Dessutom efter den här säsongen, ja, i sista december tror jag, eller något sånt där. Men samma sak där. Så länge ingenting annat händer, så är han en HIF-spelare och självklart då i anfall. Men sen finns ju då Rasmus Karjalainen som har haft tufft och som jobbar för att komma tillbaka och kanske får en helt ny, alltså går en ny vårtmöte, som man uttrycker det så för att vara klyschig. Asad Alhamlawi finns där. Hjälp mig nu, vad missar jag här nu?
Ja, vi har ju nämnt i mittfältssegmentet nämnde vi ju resten, för det är bara de tre renodlade anfallarna
det
som
finns. Det kan kännas lite tunt i mitt perspektiv utifrån hur det läget som i alla fall vi känner till från avslutningen av förra säsongen. Jag kanske får helt fel, det kanske visar sig att alla tre är klockrena i allsvenskan. Men ska
Anthony van den Hurk, lagkaptenen, ska nog försöka hålla sig på planen så mycket det bara går under 30 omgångar. Ja.
Det är ju återigen där, det handlar också lite om formationen. Spelar man 4-2-3-1 till exempel, eller 4-3-3, då spelar ju Anthony van den Hurk i mitten längst fram, och då är det ju ingen plats till Karjalainen eller Asad Alhamlawi, utan då är ju de avbytare. Jag tror ju Asad Alhamlawi har ju visat sig i allsvenskan också att han har spännande egenskaper. Han gjorde en fantastisk match i sista omgången mot Halmstad efter att ha varit iskall under hela hösten. Där finns ju potential i honom fortsatt. Rasmus Karjalainen.
Fast hur länge har vi pratat om det, att det finns potential i honom? För jag tycker snart måste det ju lyfta på något sätt ju.
Ja, så är det ju helt klart. Det kan ju vara så att den här säsongen som kommer nu är liksom hans chans att, ja, men som du säger, att det måste lyfta. För annars är risken att man står och stampar lite för länge. Men
jag börjar fundera på hur han klarar av en konkurrenssituation.
Mm. Ja, det är spännande faktiskt att se. Han,
jag håller med om att det finns potential och ja. Det har jag tyckt det väldigt länge och sådana grejer, men nu snart måste det börja hända någonting, känner jag också samtidigt.
Ja, jag håller med. Jag håller med helt. Även Karjalainen hade ju sina problem förra säsongen. Ju, när han kom in så var han ju inte i fullt slag och fick ju kämpa hela hösten med det. Där han har petat in mål i Allsvenskan med Örebro och han har spelat i landslaget för Finland. Bevisligen har han ju åtminstone varit en bra fotbollsspelare. Så, och kan han nu få en försäsong här och skadefri och ja, men börja om lite från början så bör det finnas sparkapital i honom. Det tror jag faktiskt. Så säga att HIF bara ska spela med en renodlad anfallare i sin formation, då är det Hurk såklart, och sen så finns det två hyfsade alternativ bakom. Spelar man 4-4-2 däremot, då kanske det är lite tynt med bara tre alternativ.
Bra, då har vi gått igenom tror jag, i princip. Det sista vi ska ta upp i det här första avsnittet av HIF-podden 2022, det är ju att det kommer ett gäng av försäsongsmatcher också. Och eftersom HIF då inte heller det här året är med i Svenska Cupens gruppspel, så blir det en del annan typ av motstånd mot vad övriga många andra allsvenska lag har på försäsongen.
Men om jag har förstått det hela rätt, så även om HIF också där. Ja, många allsvenska lag är med i gruppspel och sånt, men HIF har också valt en annan väg och försöker, om jag förstod det hela rätt när jag pratade med sportchefen Andreas Granqvist, är att de kanske medvetet också har valt att inte möta allsvenska konkurrenter på försäsongen.
Ja. Och vad ligger bakom en sån strategi?
Nej, det är så mycket pratar vi inte, jag frågade det och liksom, han inte velat möta några allsvenska lag eller så sa han, men man kan ju fundera i andra banor också, sa han liksom, och nu är vi inte med i kuppen. Och så, jag kan inte säga att jag fick något klart, men jag ska inte säga att det är en utstuderad strategi att strunta i de här möten med allsvenska klubbar, men onekligen är det så att jag har valt en annan väg, det ser vi.
Ja, för vilka är HIF ska möta nu då? Jag kan inte alla lag i huvudet, så att någon av er vänliga själar med försäsongens schemat framför er kanske kan säga namnen på lagen i tur och ordning.
I tur och ordning Hittarp, Hvidovre från Danmark, AFF, alltså Ängelholm såklart, Nordsjälland, Helsingör, Jönköping Södra, Halmstad och Öster.
Och kanske tillägga 29 januari börjar träningsmatchandet mot Hittarp.
Och kanske att det ska till någon träningsmatch också, va? När HIF åker på träningsläger, om det blir som planerat.
Två matcher brukar det vara inplanerade på ett sånt läger. Kommer att vara en del norska lag som ligger där nere, så att misstänker väl att det blir då. Motståndet kommer i form av någon av de här tippeligalägen.
Om det blir ett träningsläger.
Ja, ja, om det blir på HFK till Marbella är det tänkt. Det kan ju bli också så att hur blir det möten med de danska lagen med tanke på smittspridningen just nu och situationen i Danmark också. Är det helt enkelt för HFK att komma över och möta Nordsjälland, för Helsingör att ta sig hit och vidare?
Nej, det finns ju många osäkra eller framförallt en väldigt osäker parameter som heter pandemin, så det kan man ju inte ta för givet, och säkert är det så också att i och med att HIF blev klart för allsvenskan så väldigt sent, så kanske det inte har varit helt lätt att spika alla eller vilka motståndare man vill heller i ett försäsongsschema, om inte det nu redan var spikat innan avancemanget, men det var det kanske.
Sen vet vi också att renodlade träningsmatcher, det är vad det är också. Där ska sättas ett spel, och antagligen att man väljer matcher som till exempel börjar mot Hittarp, det kanske får ihop lite självförtroende och sånt. Skulle man förlora mot Hittarp, ja men då viftar man undan det och sånt. Det som jag tycker är synd är ju framförallt att det inte blir något kuppspel. Så där är det ändå någonting där, det gäller någonting, man, det är ett annat tempo, en annan inställning från lagen och där finns något att spela om, tävla om.
Nej, det hade nog varit extra viktigt inför en allsvensk comeback, men det går ju inte att gråta vid spilld mjölk. Den här gick ju förlorad under sommaren. Mm. Så man får ju göra det bästa av den situationen och det var ju lite att man hittar en väg som är minst lika bra här. Men
på måndag sätter det igång.
På måndag sätter det igång och vi har redan satt igång med HIF-bevakningen som jag sa inledningsvis. Och nu blir det ännu mer HIF för vår del.
Det blir det. Vi är så på fulla myggar.
Mm. Och kommer att vara med såklart från måndag och inte minst på onsdag då när det är första fotbollsträningen. Som ju säkert kommer att besökas av en hel del av er också som vill som är fotbollssugna och vill se ert lag igen i aktion. Någonting mer, Marianne och Sebastian, som ni skulle vilja tillföra här innan vi rundar av det här avsnittet?
Nej, det känns som att vi har fått gå igenom en del heta punkter här. Och vi återkommer även i detta sammanhang såklart.
Jag börjar bli torr i munnen också, så jag är nöjd.
Ja, ni kanske inte fick så många färdiga svar vad gäller hela truppen eftersom vi inte har dem. Kanske inte heller vem som kommer att spela var eftersom vi inte har dem heller. Ni har däremot fått ett antal långa resonemang av hur vi funderar.
Och jag tror den allsvenska premiären är i början på april, va?
Ja.
Så att det finns lite kvar tid att prata om laguppställningar, formationer, formkurvor och
ja,
så vidare.
Ja, och förhoppningsvis så ökar vår egen formkurva här också hos oss poddare så att vi kan stegra upp och sen ligga på en ännu högre nivå än vad vi gör nu.
Och kanske få stå tillsammans i studion igen.
Det också. Det hoppas vi på såklart. Vi vill rikta stort tack till er som har följt med oss den här, vad det nu kan vara, timmen. Och önska er en fin avslutning på veckan. Och sen så återkommer vi i våra kanaler nästa vecka. Så häng med där och har du inte skaffat abonnemang, se till att göra det. För det kan du komma att ha nytta av. Tack för den här veckan.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.